SLA Sportpodd är tillbaka. Fullspäckat avsnitt, fullsatt i studion. Jag, Oskar Rikstrand, är här. Med mig, Jan Larsson.
Ja, jag är här idag också.
Linus Hellman.
Hej, Oskar.
Och Erik Augustsson.
Jag är här.
Bra. Jag börjar med att bolla över till dig, Larsson. Det var en vecka sedan vi sågs i studion. Hur har du haft det? Vad har du gjort?
Ja, men det har varit bra. Jag fick ju tänka lite där vad jag hade gjort. Men jag kom ju på att jag hade fyllt år faktiskt i söndag. Så det var ju trevligt. Även om, ja, åren går ju, men det är inte mycket man kan göra åt det. Alternativet är ju som sagt inte bättre. Vad fick jag? Jo, jag fick faktiskt begagnade järnklubbor av min son. Så att, förstår du väl. Ja, han tyckte väl att pappa kunde få hans gamla klubbor. Det är väl där man står ungefär.
En fantastisk present.
Absolut, det var järnklubbor Callaway. Så att jag ska ju vara, de är väl självspelande. Får jag hoppas, för min skull.
Linus, du har varit ledig nu några dagar. Hur har du haft det? Vad har du gjort?
Nej, jag har inte gjort så många knop, men jag har i alla fall tittat på en del idrott. Jag passade på att kolla på handbolls-EM en del och kollat på slutomgång i Allsvenskan och sådär. Och läst en del.
Ja, jag gissar att du har läst en del. Vad är du inne på nu?
Nej, nu läser jag en del kring Amerika där. Det var ju nytt sett presidentval nyligen där, så att det har blivit lite böcker. Men Lugnen som vapen är en bra bok av Erik Åsard om perioden Trump.
Veckans boktips.
Ja, kan vara.
Erika, jag bollar över till dig. Jag gissar att du har cyklat mycket.
Det stämmer. Jag har cyklat. Jag har också jobbat mycket de senaste veckorna. Jag var inte här när ni körde podd förra veckan. Nu är jag tillbaka, men ja, det har blivit mycket jobb. Lite cykling och ja.
Och jag har väl mest förberett mig inför det här, känner jag. Vi har väldigt mycket på schemat. Det är mycket som har hänt. Förra veckan avslutade vi avrundade fotbollssäsongen här i Skövde. Men vi kan inte gå vidare riktigt än, för fotbollen här i stan känns ganska het för tillfället sett till alla övergångar som sker mellan klubbarna. Idag när vi spelar in det här, torsdag, presenterades Andreas Uusitalo av IFK Skövde. Han lämnade Skövde AIK och går över till Blåvitt nu. Larsson, hur reagerar du på det?
Ja, men vi har ju pratat om Uusitalo förut, och för min del så tycker jag väl att det känns logiskt på något vis. Alltså, kanske låter konstigt, men det har ju varit så med Uusitalo. Han har ju gjort fantastiskt bra ifrån sig alla år i Skövde AIK, lagkapten, och stått för väldigt mycket där. Den här sista säsongen så han har ju flyttat runt lite i laget, och det, man vet ju, det tar mycket tid med den här Division 1-satsningen. Han har ju både familj och det civila jobb, och liksom, det är inte så lätt att kombinera det. Så att, jag tror det blir jättebra både för Andreas och självklart för IFK Skövde då, att han hamnar där. Och det hade vi också tidigare i veckan, så var ju Vilos Jonakir gick ju samma väg då, och det är ju lite så med honom också, att han kom ju tillbaka till Skövde AIK, och det gick väl skapligt stundtals, men nu återförenas ju med Charbel Abraham, så det tror jag blir jättebra både för honom och för IFK Skövde och för fotbollen i Skövde.
Att IFK Skövde har velat ha Andreas Uusitalo har ju varit en illa bevarad hemlighet under ett tag nu, och man har väl på sätt och vis känt på nu på Uusitalo också att han är redo att ta det här klivet. Linus, blev du förvånad?
Nej, jag tycker också att det låg i tangentens riktning att han skulle gå över till IFK Skövde. Och jag kan gratulera IFK Skövde till en bra värvning, för att Andreas Uusitalo är ju en spelare som hade kunnat spela fler säsonger i ettan om det hade blivit så. Så att han kommer göra väldigt nytta i IFK Skövde.
Erika, får fråga dig, hur känner du kring den här typen av övergångar? Tycker du det är roligt?
Jo, men det är spännande. Det är ändå två lag som ligger i nära varandra seriemässigt, eller serietillhörighetsmässigt nästa säsonger. Så att det är klart att det är spännande att se hur de kan byta fram och tillbaka, om man säger så, spelarna, och vad de kan vinna av varandra så.
Charbel Abraham, tränare eller manager i IFK Skövde, har fått en försvarsgeneral i Uusitalo. Han har också fått en offensiv kreatör då, som du var inne på, Larsson, Vilos Jonakir. Truppbygget börjar se starkare ut nu i IFK Skövde.
Ja, men det gör det väl. Han håller ju på. Nu ser man väl också att det kommer att bytas en hel del spelare från det laget som Gudmund Magnusson då byggde upp och vann Division 3 med. Det är ju ett antal spelare där som inte kommer att fortsätta. Skälen till det har jag egentligen ingen aning om, men det känns ju som Charbel vill bygga sitt eget lag. Och det, så brukar det väl vara när det kommer nya tränare, att man vill ju sätta sin egen profil på det. Så att det verkar ju hända väldigt mycket där.
Yes, och Skövde AIK har presenterat ett par nyförvärv. Man har förlängt ett par kontrakt. Armand Suljev är väl det riktiga seniornyförvärvet man har gjort än så länge, där man hämtar in honom från IFK Skövde då. Den spelare jag har sett spela väldigt mycket. Den spelare jag har faktiskt spelat med själv i yngre år. Armand Suljev, och han har alltid varit väldigt begåvad. När vi var yngre så var han nog den mest talangfulla i Skövde AIKs juniorled. Men han fick det aldrig att funka när han var yngre i SAIK. Utan han tog klivet till IFK Skövde, vad kan det vara? 3-4 år sedan, minns ni?
Ja, det stämmer nog.
Och, ja, jag tror han var 4 år i IFK nu också innan han var med där i AIK och hade ju, fick spela både, känna på ettan och tvåan då, utan att givetvis blomma ut på det viset.
Jag har väl trott att han ska varva ner lite IFK Skövde, stagnera, men under den senaste säsongen tycker jag att han har varit bäst i laget. Han har varit väldigt framträdande under vissa matcher, han har mognat. Han har gjort mycket poäng och jag tycker att det ska bli spännande att se honom ta klivet tillbaka till Skövde AIK.
Ja, det blir ju så här. Man ska väl tänka lite så här också. Skövde AIK får in Tobias Linderoth som tränare som vi har pratat mycket om tidigare. Det kanske blir... Han kommer väl att driva det på ett, kanske på, han kommer ju driva det på sitt sätt, naturligtvis. Och jag tror att det attraherar kanske främst unga, hungriga spelare då. Och att vara med på den resan, som det så vackert heter ibland. Jag vet att Linus gillar inte ordet resa, men jag säger
det. Nej, det gör inte, men nystart eller vad.
Ja, precis. Det, ja, men lite grann så. Jag kan tänka mig också att den här som Jonna Kiro och UC talar om kanske också känner att ja, det kanske räcker för mig där. Jag vet inte. Sen är det ett annat problem, vi kommer väl till det också, det är ju att man även man tappar ju även spelare uppåt då, beroende på mycket att att man inte har de resurser och de möjligheter. Man går till Superettan kanske utan att kanske inte ens behöva ta en plats, men man får spela fotboll på heltid. Skövde AIKs resurser och Skövde fotbollens resurser är alldeles för små för att vara med och konkurrera. Så att det är en stor, stor utmaning alltså för våran fotboll.
Här tänker du på Samuel Sörman då, som skrev på för Västerås Superettan-laget häromdagen.
Ja, absolut. Och det, vad jag förstår, så kan det finnas fler som kommer i spåren där då. Jag pratade ju med Per Ostermo i veckan då, klubbchefen i SAIK, så att han gläds ju mest bara med de här killarna som får chansen uppåt och inser ju var man befinner sig någonstans i näringskedjan. Men om vi vill ha upp fotbollen på superheta nivå, då krävs det ju helt andra möjligheter liksom för killar att både förbereda sig och träna. Det är en enorm skillnad. Det är alltså att gå från hobbyfotboll på kvällstid till heltidsfotboll. Så ser verkligheten ut.
Ja, det är väl även både, som du säger, ekonomi, men sportsligt också. Skulle kanske behöva mer, ja, någon inomhushall också att kunna träna i på vintern och så. Så att det finns en del övrigt att önska. Även om det blev en ny konstgräsplan i Skövde för några år sedan.
Ja, så det handlar det kanske om försikt om man ska vara riktigt krass. Man får ta sig ur den där division 1-serien så fort det går. För den kostar jäkla massa pengar, den kostar kraft, den kostar massor att ta sig upp i superettan. Kommer helt andra pengar in i bilden då, så kan ge helt andra förutsättningar. Men det är klart, det är ju lättare sagt än gjort givetvis. Men ska vi komma någonstans riktigt långt, då måste det ske helt enkelt. Annars så kommer vi kunna stå kvar här med våra lag i ettan och tvåan och upp och ner och fram och tillbaka. Spelare går mellan klubbar och sådär. Okej, det är väl vackert så när vi kan producera uppåt, men det skulle vara kul om vi kunde komma på en rejäl, riktig satsning uppåt.
Samtidigt finns det ju mycket intresse både i Skövde kring fotbollen med lag på flera nivåer och sådär, så att det känns ju som att man borde kunna tillsammans få ihop någonting. Det känns som det finns underlag, men det gäller ju att få ihop det också då.
Ja, och samarbete känns väl inte riktigt idag som AIK och IFK Skövde ägnar sig åt direkt.
Nej, det känns ju som en antagonism och lite pinchiv mellan varandra när man värvar ena dagen åt det ena hållet och andra dagen åt det andra. Så att det är nog en konkurrenssituation som är oundviklig eftersom det bara skiljer en division. Om Skövde AIK hade gått upp i Superettan och det blivit lite större differens som det var för några år sedan på när SAIK spelade ettan och IFK i fyran, då var det ju en tydlig hierarki.
Nej, man får ju inte glömma eller liksom det här. Nu är ju inte, som jag känner ju, Charbel Abraham som en rekoperson, men det finns säkert lite revanschbegär i Skövdefotbollen för honom. Man får ju faktiskt, man får inte glömma bort det, att han plockades ju bort som tränare i Skövde AIK inför höstsäsongen här för 2 år sedan och ersattes ju av Mikael Thorvald, Oskar Öst och Jens Larsson för att resultaten var för dåliga helt enkelt. Så att jag vet inte om det spelar in också, men han är ju säkert taggad att visa vad han går för och vad han kan åstadkomma med sin fotboll. Det kan jag vara helt övertygad om.
En del övergångar är klara. Många återstår väl fortfarande, utgår jag från. Vad vet vi? Vad tror vi? Vad vi väntar oss under kommande veckor här?
Ja, det kommer säkert att hända en hel del där också. Jag kan bara relatera till Ostermo där som sa till mig att ni behöver inte vara oroliga för oss, utan vi jobbar enligt vår plan och så att det kommer att se bra ut det här framöver. Så att, men det får vi se, för att vi vet inget konkret än då, men att han lät lugn i alla fall, så att vi får hoppas på att han får rätt.
Två spelare som uppges vara på väg bort från Skövde AIK, det läste jag i VLT, är Amer Ibrahimovic och Viktor Granat. Jag har åtminstone pratat med Amer idag och han vill såklart inte uttala sig om situationen. Han vill inte säga någonting, men man förstår väl att det finns någonting i det där ändå. Vi får väl se vart han tar vägen och vart Skövde AIK tar vägen.
Nej, men absolut. Och Amer kommer säkert att följa med uppåt också, det tror jag. Och för att man ska ju veta att de här superettaklubbarna, många, de väljer ju att dammsuga ettan egentligen, som är en talangserie. Och man tittar ju i regel på många gånger på spelare vars kontrakt har gått ut och så. Det är både billigt och välskolade spelare att hämta in i sin verksamhet. Så att jag blir inte det minsta förvånad om det försvinner några till. Så att, men det får man bara hoppas att oss herrar Ostermo och Linderoth och kan plocka in nytt folk och fortsätta att utveckla det man har.
Ja, så ser den ekonomiska verkligheten ut. Och som sagt, det känns ju som att Skövde AIK gör en ny start. Det blir något nytt annorlunda mot vad man har hållit på med de sista åren.
Det har spelats en hel del matcher i veckan, inte minst i ishockeyn. Skövde IK har både slagit Borlänge och blivit överkört av Mariestad Boys i derbyt. Jag tänker att vi börjar där i derbyt som spelades i söndags. Erika, du såg det. 3-7. Vad var det som hände?
Ja, vad var det som hände egentligen? Jag såg matchen som spelades i Mariestad. Det började väl lite trevande sådär och sen ramlade in några puckar åt fel håll om man ser med Skövde ögon. Inför tredje perioden så stod det 0-7 till Skövde. Jag vet inte riktigt vad som hände egentligen, men det, uppenbarligen var det ju någonting som gick riktigt fel. I tredje perioden så fick de in tre reduceringar där, så det blev en 3-7-förlust i slut. Men ja, tränaren Fredrik Ljunggren var ju allt annat än nöjd efteråt. Så att han snålade väl inte på orden och kallade dem själva för ett pojklag efter förlusten där. Så att det var ord och inga visor.
Jag var på sätt och vis lite bortkopplad från allt vad som är sport i helgen, men när jag gick in på SLAs live-rapportering efter den andra perioden, då står det alltså 0-7.
Exakt.
Det är helt osannolika siffror. Jag trodde det stod fel.
Ja, det är ju förnedrande stora siffror. 0-7. Sen kommer man ju ifrån matchen med ett anständigt resultat efter en bättre slutperiod. Men var väl länge sedan det skilde så mycket i ett derby, även om man glömmer fort. Men gå tillbaka några år när man hade en sån stor skillnad inför en tredje period.
Hur agerar spelarna i det här skedet när de ligger under så pass stort? Brinner det i huvudet på dem, eller?
Ja, alltså det märktes väl. Det hettade till ordentligt i andra perioden, skulle jag säga i alla fall. Och det blev väl både frustrerat och irriterat och allt vad det nu blir när man liksom släpper in så enkla mål som vissa av dem i andra perioden var där också. Och sen i slutsekunderna där i matchen, då stod det ändå 3-7, och då brände det väl till ordentligt för delades ut matchstraff åt båda håll där. Så att,
vad hände? Var det fullt slagsmål, eller?
Ja, det smällde väl lite på isen och från båset och ja, det var irriterat kan man väl säga. Kanske så lite sent att få liv i det med en minut kvar kan man ju tycka, men det, ja.
Larsson, vad gjorde du för analys av derbyt?
Ja, det var ju inte heller speciellt förvånande, hävdar jag, beroende på att man i stad hade förlorat. Man hade förlorat både träningsmatcher, de förlorade i Billingehov, och man vet ju hur genom historien, hur enormt mycket de här matcherna betyder för de här lagen. Och jag kan hävda att det betyder kanske ändå mer i riktigt mycket i Mariestad, alltså, som har ju ishockeyn egentligen att luta sin idrott emot idag, där man verkligen är och fortfarande är att räkna med. Det är inget oförskämt om Mariestad, men så ligger det ju till då, så att få stryket av Skövde är ju liksom, ja, det finns ju liksom inget värre, så att jag förstår att de var fullständigt taggade för att vinna den här matchen helt enkelt. Så att det var, även om det blev stora siffror, så inte förvånande att Mariestad vinner där.
Jag talade ju med sikmålvakten Robin Wallin inför matchen, som var väldigt segerviss. Han fick ju en väldigt tung eftermiddag, måste man ju säga. Han blev väl utbytt efter 0-7 efter två perioder. Till hans försvar, eller till det som är kul, är väl att de kan studsa tillbaka då och ändå vinna en match mot Borlänge sen direkt på onsdag. Det var nog väldigt viktigt, tror jag.
Ja, precis. Man undrade lite, hur tar Skövde IK det här? Hur går de vidare? Och man går och slår Borlänge på bortaplan.
Ja, den matchen såg jag då här i onsdagskvällen då, och det gjorde man en gedigen insats igen, höll ihop laget väldigt, väldigt bra. Wallin var fantastiskt bra i målet. Det stod ju 2-0 till Skövde efter två perioder, och då hade ju det, hemmamatchen vanns ju också med 2-0, så då hade ju Wallin hållit nollan i fem perioder i rad mot Borlänge. Sen gjorde de upp till 2-2 i två mål i powerplay i början på perioden, men sen klev ju Sik fram och visade ju en väldigt god moral där genom att göra, och framförallt då genom Alexander Henriksson som pangade in två riktigt snygga mål, och det var ju skönt för honom. Och jag kan säga det att det var en mycket, mycket glad och lättad Fredrik Ljunggren som jag pratade med efter matchen, och han var väldigt stolt och nöjd med att man kunde ta sig an uppgiften på ett så bra sätt, för att den där Mariestadsmatchen, den svider, det vet man alltså. Så att det var bra gjort, och nu har man ju liksom, nu blir det ju allettan, även om det går att sitta och räkna på fram och tillbaka i tabellen, så är det helt, helt omöjligt att det inte blir allettan, så att det ska bli kul.
Man kan ju avfärda Forshaga i den diskussionen också om man vinner nu på fredag här. Så att, och en trepoängare igen på, mot Malung. Så då...
Ja, det är redan, slår du Forshaga så är det färdigt. Ja. Då har man ju så många poäng också, för att de har även Kumle emellan. Men de har ju...
Haltande tabeller också.
Ja, de har färre. Ja, det är svårt med tabellen när de här corona har varit mycket som har varit inställt. Men, nej, men så är det. Och det, är ju, det ser ju klart ut. Så att, sen får vi väl se då. Vad som händer med tiderna när man kan dra igång den där allhetan. Om man drar igång allhetan, det är kanske inte alldeles givet att man gör faktiskt. Beroende på läget i nationen Sverige med våran corona och de här nya restriktionerna som skärps nu då från den 14. Så att, ja, vi får se. Jag tror säkert det kommer flytta fram några veckor, definitivt.
Ja, att den drar igång i mellandagarna känns ju inte särskilt roligt som det ser ut, men man vet aldrig.
Nej, jag tror en omöjlighet också, för nu såg jag, nu hade man lagt in i grundserien en seriematch den 28 också för att hinna få klart det. Så att, vi får se. Jag kan tänka mig att det är kanske lika bra att flytta fram det här en bra bit.
Jag pratade med tränaren Fredrik Ljunggren där angående det här ämnet i förra veckan, och han sa ju det att hans personliga åsikt var ju att man vill spela klart grundserien nu när man ändå kommit så långt, men sen var ju hans åsikt då att skjuta fram allettan tills det har lugnat ner sig. Att det är ingen idé att stressa klart, varken grundserie eller stressa igång allettan. Så att det tycker ju de också, så att vi får väl se hur det blir.
Nej, för hockeyn är ju väldigt, av någon anledning, väldigt coronadrabbad liksom, överhuvudtaget. Det ser vi på alla nivåer. Om vi lyfter ögonbrynen lite över horisonten så kan vi konstatera att det ska gå ett JVM då, som är en högtidsstund för, framför tvn för många under jul. Jag vet inte hur många spelare som nu har blivit strukna ur truppen på grund av corona. Förbundskaptenen är ju tydligen borta. Tränare är borta. Så att det är ju, alltså, jag vet inte 17 vad som har hänt där. Alltså, men att det har varit väldigt, väldigt hårt drabbat. Så att vi får se.
Skövde IK har varit förskonad än så länge?
Ja, det har de väl varit. De har haft något fall väldigt, väldigt tidigt, vad jag förstår. Någon gång där tidigt i augusti då, innan man egentligen hade dragit igång. Så det var ju... Vad jag förstår så var det ingenting som föranledde någon nedstängning. De hade inte gått på is, vad jag förstår, och sådär. Så men sen har det varit, vad jag vet, har det ju varit förskonat. Och det, så är det ju. Det hade väl kommit fram annars.
Men sen har det ju varit andra konsekvenser då på det regelverket. Och när man känner av sjukdomssymptom, så att Fredrik Ljunggren missar ju en match som tränare. Fick stanna hemma av säkerhetsskäl. Då. Så sådana saker påverkar ju även kanske enskilda spelare som måste avstå av det skälet. Eftersom man ska vara så noggrann med protokollet.
Vi får väl se vad som händer i handbollen nu då, om vi bara pyters på lite. Nu har man ju börjat, det gjorde man väl senast nu, så är det väl, införde man väl testning.
Precis, här i veckan har man gjort det.
Ja, och det, då lär ju det dyka upp fall där också. Det kan man vara helt säker på.
Det var någon som sa att testa är att veta, och då får man väl reda på om någon är smittad.
Ja, så att, ja.
Innan vi går över till handbollen tänker jag bara att vi ska i princip konstatera att Skövde IK är klart för allettan. Och göra en liten bedömning av vad man kan tänka och tro kring Skövde IK inför allettan. För SIK startade ju seriespelet otroligt starkt och radade upp segrar. Nu har det börjat komma plumpar, en del förluster, oväntade sådana och stora sådana mot Mariestad. Vad befinner man sig? Vad ska man ha förväntningar på Skövde inför allettan? Vad tror ni?
Ja, jag kan börja då. Det är väl så också, om jag har förstått det hela rätt, att serierna kommer att delas upp geografiskt. Och då kommer ju Skövde med största sannolikhet att hamna söderut. För typ Borlänge och Lindlöven och de spelar ju mot Norrlandslagen i fjol. Då, så det väl bli samma nu. Och då har man ju såna här lag som Troja Ljungby. Karlskrona som tvångsnedflyttades från Allsvenskan Det finns ju ytterligare bra lag i söder och de brukar ju vara bra, så det blir ju en tuff resa. Och som vanligt är det väldigt svårbedömt, tycker jag, hur bra denna Division 1 västra serien är. Men det säger man ju för sig varje år, så att men, utan att vara negativ, Skövde brukar ju hamna någonstans 6a, 7a, 8a. Och det kanske känns som det är något liknande i år, även om man alltid hoppas på att det ska bli några pinnhål högre.
Förra säsongen tog ju slut vid allettan. Man gick ju inte vidare därifrån. Det kan man nog göra nu, det tror jag nog. Sen är det ju en lång kval eller slutspel, väl vilket ord du vill här, som de har gjort om hela ettan då, eftersom ett lag ska gå upp. Och det, IK kan vara med och hugga några omgångar där, så har man gjort det bra, tror jag.
Det är ett lag av 47 då, ja. Jag har ju sagt det förut. Ett lag av 47 går upp. Så att nålsögat är minimalt. Men, chanser finns.
På onsdagskvällen spelades det handboll i Skövde. Sävehof var här på besök och körde över i Skövde, får man väl säga. Linus Hellman, du var där.
Ja, absolut. Det har ju inte varit någon bra vecka för IF Skövde handboll då, som har mött Sävehof 2 matcher. Man förlorade borta med 21-26 och det blev ännu klarare seger på onsdagen i arenan då för Sävehof 32-23. En stark déjà vu-känsla, får man ändå säga. Samma matchutveckling. Svag start på andra halvlek. Jag tror det inte var något mål på 10 minuter i båda matcherna. Då ryckte Sävehof undan och de har en del att fundera på, IF Skövde, efter de här två matcherna, helt klart.
Ja, vad är det som föranleder de här underprestationerna, tror vi? Vad är det som händer?
Nej, men i första hand så handlar det väl det som vi har varit inne på tidigare då. Hur man ska ersätta Jakobsen-stranden. Och det ser man väl nu direkt att det har man ju haft jätteproblem med. För att även om det då kör ihop sig och de spelar 5-1-försvar och allt möjligt motståndarna, så nu har man ju ingen som går in och gör de där så kallade enkla målen längre. Utan nu får man jobba mycket hårdare och de går ut och skurit bort både Jack Turin och Viktor Ljungqvist och de här på ett mycket bra sätt. Sävehof har ju spelat väldigt, väldigt bra rent taktiskt av bra målarspel, får inte glömma. Men nog saknar man stranden, för att isländska nyförvärvet har ju inte levererat någonting än. Och nu var, vad jag förstår, Linus var väl inte med i...
Nej, han satt vid sidan om med skadekänningar och det gjorde ju även... Söderman också, ja, precis. Så att,
ja, då blir det ju begränsat, va? Så att det här, alltså, här har man lite att fundera på. Jag har ju sagt det förut, vi ska inte döma ut islänningen och IF Skövdes möjligheter, men just nu så sliter man ju med den saken, det är ju helt uppenbart.
Som du säger, vi ska inte dra allt för stora växlar på det, men två raka förluster, kan tänka mig att självförtroendet har fått sig en liten törn. Erika, du stod väl på plan igår, fotograferade?
Yes, jag var där.
Hur var intrycken där då? Var det frustration på Skövdebänken eller?
Ja, det var ju... De var inte nöjda, det kan man absolut inte säga så. Så att, och det började väl redan från start egentligen, tyckte jag att det var... De tyckte... Ja, de kändes inte riktigt där kanske. Jag vet inte om det är lite väl taskigt sagt, men lite åt det hållet skulle jag säga ändå.
Ja, det märktes också efteråt att det var ansträngt. Spelarna, tränarna dröjde kvar i omklädningsrummet innan man nådde dem efter matchen och så. Så att, och för Signell då, som förlorar mot sitt lag, eller sin förening, två matcher i rad, det är ju också en tungt.
Och på det sättet han gör också.
Ja, visst, absolut. Det är ju klara segrar här, och som vi pratar om målvaktsspel också, man får ju säga det. Bertrand Obling storspelade i Partille igår, eller onsdags, så storspelade Simon Müller. Så att det var ju momentum i matchen.
Sävehofs båda målvakter alltså.
Ja, Sävehofs båda målvakter. 50% Simon Müller i matchen i arenan. Det är klart att då är det lätt, som Mikael Apelgren sa efter matchen, att vara tränare.
Man får inte glömma det heller, att vi har ju pratat förut om IF Skövdes möjlighet i final, och det är mycket snack om Kristianstad och det är snack om Malmö och Ystad och vidare. Men Sävehof går ju lite under radarn, kan man säga, för att de har ju spelat färre matcher, för de hade ju väl en coronahistoria. Så att man tittar på deras tabellrad, så är den väldigt, väldigt stark, och de killarna som de har lyckats plocka in, målvakten Obeling där, de har ju någon Schröder bland annat och en mycket kompetent tränare i Mikael Apelgren då, som spelare, storspelare tidigare gång i Hammarby och var ju Elverum då innan han kom nu till Sävehof. Och nej, så Sävehof måste vi räkna in bland de där, absolut, de lagen som kan vara med och slåss om medaljer till slut.
IF Skövde har ju haft Flera nyckelspelare den här säsongen, tre av dem. Jack Turin, Fredrik Mossestad, Håvard Åsheim. De stack ut, får man väl säga, under onsdagen med sina negativa siffror. Jack Turin, 33% i avsluten. Fredrik Mossestad, 33% i avsluten. Håvard Åsheim, 13% i målet. Det måste väl på sätt och vis vara en avgörande faktor.
Ja, det spelar absolut in. Och även Jack Turin har haft det jobbigt med de två senaste matcherna. Många bortkastade bollar i Partille och nu var det mycket skottmissar. Håvard Åsheim fick inte alls tag i bollarna. Försvarsspelet var ju också stundom under all kritik, kan man tycka. Det var inte den geisten som man kan kräva av ett lag i handbollsligan.
Samtidigt gjorde de ju svårt för Dan Bäck Hansen på onsdagskvällen här. Han fick ju inte tag i många bollar, nådde ju inte fram till honom än. Så att det,
han fick ju inte alls det utrymmet.
Nej,
så att...
precis.
Nej, Sävehof gjorde det bra, va? De hade gjort läxan. De visste vad man skulle skära av Skövde och klarade det alldeles utmärkt. Och den här räddningsprocenten då, som är så pass låg på Håvard Åsheim och den högre på den Sävehofs målvakt, det beror ju naturligtvis också på att det är stora skillnader i försvarsspelet som gör detta. Liksom man kanske helt utlämnad i målet många gånger och andra har en bra hjälp av sitt försvar och Jack och de här får ta kanske skott i pressade lägen som man ofta säger, och små marginaler. Så att nej, vad har man på söndag?
Då har man ju Varberg då. Varberg. Jumbon Varberg. Ja, man ska åka i det här skicket som man är i, så att det vill till att slutsa tillbaka här och bli vinnare igen.
Så är det absolut.
Lite särhet i spelartruppen. I Skövdes led behöver man ha tillbaka fansen på läktarna snart. Hitta någon, få en liten extra skjuts framåt in mot slutspelet.
Det skulle inte skada. Det märkte man ju på onsdagen här. Det var ju riktigt dött i arenan rent
men,
sagt.
Men i onsdag så saknades inte publiken, för Lisenell tyckte ju att det var tur att det inte var någon publik med tanke på insatsen. Men det är klart man vill spela inför publik.
Henrik Signell var också väldigt tydlig med att han inte gillade sitt lags insats här mot Sävehof. Jag citerar lite från din text, Linus. Signell säger att den andra halvleken är inte acceptabel. Vi kan prata handboll, tekniska, taktiska saker, men det handlar framförallt om beteende. Vi är snälla pojkar mot vuxna män. Det är tuffa män mot välpolerade pojkar då.
Ja, det var ord och inga visor, men ändå en självinsikt, för att man förlorade väl den halvleken med 8-17 tror jag, va. Så att 17 insläppta mål på en halvlek, det var ju länge sedan IFK Skövde gjorde.
Hur studsar man tillbaka från det här nu?
Ja, det är ju enklast. Jag vill vinna matchen, självklart. Och det tror jag nog att man gör också. Man kommer att samla ihop det och åka vinna mot Varberg. För så pass material har man ju. Så att även om vi kommer att få leva en bit framöver att vi inte har Jakobsson-Strandens enkla mål och luta sig tillbaka på.
Vi får ju hoppas för Skövdes skull att det verkligen blir seger mot Varberg här nu. Annars vore det ju riktigt tungt att falla mot Jumbo nu också, så att...
Ja, och sen måste man varva upp nu, för sen väntar ju IFK Kristianstad i den här Skövde. Så att det blir, ja, det är en nöt att knäcka igen då, även om de gjorde det nere i Kristianstad.
Det spelas inte bara handboll i Skövde, det spelas ett handbolls-EM också. Erika, du har pratat med personer som åtminstone har bra insyn i vad som pågår. Angelica Wallén.
Precis. Jag har pratat med Angelica Wallén, hon bor i Danmark och spelar i högsta ligan där i Odense. Tog ett snack med henne i veckan här och hörde vad hon säger om EM som faktiskt spelas i Danmark just. Hon tror på Ryssland som EM-vinnare här i slutet på nästa vecka efter final mot Frankrike. Rasmus Paulsen har jag pratat med också, Skövde HFs tränare. Han är ju dansk. Han tror däremot på att Norge tar hem det. Även han tror att det blir en final mot Frankrike då. Så att vi har två tippningar på Frankrike i final, men olika segrare.
Larsson, har du tittat något?
Ja, jag har tittat en del, absolut. Och vi kan börja med den svenska insatsen då. Det kan vi koppla till Signell då, som var ju faktiskt förbundskapten innan Thomas Axner tog över. Lite intressant med Axner tycker jag, för att han matchar kanske sina spelarna på lite annorlunda sätt än vad vi har gjort oss vana vid. Vi vet ju det, oavsett sport, och så tränarna har ju sitt sätt att leda och sina spelare som han kanske vill satsa extra på. Men jag har ju släppt in Torleifdotter och Emma Rask och allt vad de heter som vi känner från H65, och de har gjort det bra. Så att, jag menar, Sverige vann ju första matchen, spelade oerhört mot Spanien som var i VM-final. Sen stod man ju upp bra mot Ryssland, räckte ju inte riktigt till, men tycker Sverige kommer ju inte, ja, kan de komma 7-8, de kommer att få någon sån placering, men det är absolut klart godkänt tycker jag. Och sen om jag fortsätter på spåret med Norge där, det kan vi ju, jag lite kan ju påminna om att titta på Norge och titta på Nora Mörk, alltså det är ju en fantastisk handbollsspelare, kvick, vänsterhänt speluppfattning. Hon är grym, alltså det är ju, ja, om vi pratar om Ronaldo och Messi i herrfotboll så är ju Nora Mörk motsvarigheten inom damhandbollen. Och det kan vi ju veta, kan vi på Linus, du träffar väl Nora Mörk förra året?
Det kan vi absolut göra, det var ju Rika var med också.
Jajamän.
Vi var på presskonferens inför Anlis Cup och då var hon ju här med sitt rumänska lag. Och jag är väldigt professionell idrottare även så vid sidan om, absolut.
Stjärna aura omkring sig?
Ja, definitivt.
Samtidigt väldigt ödmjuk och trevlig och tog sig tid. Och
ja, absolut. Jordnära på det sättet. Mm. Att professionalitet, om man säger.
Det kanske är något för Skövde HF då att spetsa truppen med för andra halvan av säsongen.
Ja, precis. Nej, men det är ju så med Nora Mörk. Alltså, när vi pratar Norge och idrottare, det är mycket Therese Johaug och de här skidåkarna. Men jag kan försäkra att Nora Mörk är minst lika stor stjärna i Norge som de här skidåkarna är. Och den norska damhandbollen har ju en enormt hög status när det gäller tv-tid och överhuvudtaget. Alltså, de är... Så att Sverige kommer inte räcka, men jag håller definitivt på Norge i det här fallet. Och det gör jag mycket för att sådana ledare som Nora Mörk, det är sådana idrotten behöver.
Snart är det helg. Vi har en del att se fram emot. Skövde IK har 2 hemmamatcher på 3 dagar. Först kommer Forshaga på fredag och så Malung på söndag. Söndag har vi även IFK Skövde att se fram emot. Och på måndag nästa vecka släpps de nominerade till Idrottsgalan. Larsson, du är med i nomineringskommittén.
Ja, absolut med. Jo, då, det är ju planen då att kommunen tillsammans med representant för nomineringskommittén kommer ju att släppa ut vilka som är nominerade till galan som är den 30 januari nästa år. Och det är ju som vanligt de här. Årets bästa kvinnliga och manliga och unga juniorer. Ja, det är ju många kategorier där. Så att, ja, vi har suttit ner och haft möte i det här. Och tycker väl att vi har hittat en bra mix då på många olika sporter som är involverade. Jag kan väl tycka att den här idrottsskalan i sig fyller ju en funktion. För man ser också vilken enorm bredd det finns. Vi pratar ju mycket om de här topparna, va? Men det finns också en enorm bredd inom idrotten med mängder av människor som både presterar i det tysta liksom och gör ett enormt jobb i alla, på alla möjliga nivåer. Och det är ju meningen att de människorna ska kunna komma fram i rampljuset i samband med en idrottsskala. Så att, spännande, som vanligt.
Har det varit något tryck på nomineringssidan?
Ja, absolut. Det har det ju varit. Då. Jag har inte exakta de siffrorna, men att det har, även om det har varit ett, ja, får vi säga att det är ett coronaår då, med kanske betydligt, ja, det har varit mycket idrott har ju som sagt ställts in och skjutits på framtiden och så vidare, så visar det sig ändå att det finns ju prestationer som är väl värda att lyfta fram.
Kan du avslöja någonting?
Nej, det kan jag inte göra för då får jag väl avgå. En del kanske tycker det är kul om jag avgår därifrån. Men så är det. Nej, ingenting. Utan det kommer på måndag.
Ingenting. Okej. Bra. Nej, men då är vi väl nöjda för dagen. Vad säger ni?
Ja, tycker jag väl.
Ja, klart bra.
Ännu ett trevligt avsnitt avklarat.
Ja, det är 50.
Det lär det vara.
Ja, vi
har koll.
Och vi håller igång fortfarande. Nej, det är fantastiskt kul där och vi räknar med att köra på.
Det gör vi absolut. Nu tar vi helg och så ses vi igen nästa vecka. Hej!
Hej, hej!
Hej, hej!
Den här podden spelades in i poddrummet hos Rikstrand och Company i Skövde.